gympasvepet är här igen.
Är det redan nästa månad nu?
Ja.
Det går undan då.
Mars. Och snart slut på mars.
Ja.
Men det är lite vårigt nu i luften nu.
Ja, men det, jag tycker det är lika kallt och blåsigt som förbankat.
Jo. Men det är rätt tört dock.
Väldigt tört i backen. Vi har ju varit vana vid att mars börjar vi tidigt med vårbruk, men det blir det inte i år för att
Nej. Det
kanske blir normala tider igen.
Ja, det vet man aldrig.
Men vatten behöver vi, ser du?
Så är det. Ja, idag ska vi träffa en intressant man.
Ja, jag känner honom inte så väldigt mycket, men du känner ju en mer. Ja, jag har hört lite att han har många strängar på sin lyra.
Ja, det har han ju, och framförallt har han haft, verkar det som.
Jaså.
Så det ska bli intressant att få höra lite mer om det.
Då är han i våran ålder ungefär.
Ja, vart emot.
Vart emot, ja.
Inte riktigt så gammal som du är.
Allting är relativt.
Allting är relativt. Så det får vi se.
Men, ja, det ska bli spännande. Vart ska vi åka då?
Kör rakt fram.
Rakt fram, ja.
Men vi börjar med att spela Islands in the Stream.
Det är inte ofta vi sitter på radio och gör program, Kent.
Nej, nu är vi faktiskt i studion. Ja. Det kan man nästan räkna på ena handens tumme hur ofta vi har varit här.
Ja, en gång förut, ja.
Ja, tror det.
Det finns bara en tumme på ena
handen. Det är sant. Och idag så sitter vi här med en man som nu ska presentera sig själv. Berätta vem du är.
Ja, hej på er. Jag heter Gunnar Kronenberg. Och jag är en göteborgare som har landat på Falubilen och... Det känns jättebra.
Hur länge har du bott här?
Snart 4 år.
Ja,
men vad har du i göteborgskan då?
Den försvann på vägen. Jag har bott på många ställen.
Så jaha.
Det har blivit blandat. Men jag har bott ett tag i Lidköping också. Så att det kan ju påverka. Va?
Det kan det göra.
När jag var liten bodde jag i mina första år i Lidköping och började skolan där. Så det påverkar också.
Så är det.
Mm. Kronenberg är ju inget vanligt namn.
Nej, det är egentligen. Det är tyskt österrikiskt. Det.
Jaha.
Från början, men det är långt tillbaks där i
det
tiden.
Det finns i släkten.
Ja, sånt går i släkten.
Ja, det är inget öl.
Mm. Nej, och det är inte ordentligt.
Nej.
Men jag tänkte på det med ölet, va? Att det är ju fransk stavning på Kronenberg, där Kronenburg ölet. Ja. Och det är ett av de största i världen, så att det där hade varit fint att ärva någonting därifrån. Det ärva ett bryggeri. Det inte varit så dumt.
Nej.
Det kan gå sämre.
Absolut. Ja, och hur hamnar du här just i Brödetorp, bor du i?
Ja, Brödetorp, ja. Det var kärleken. Jag träffade någon och gifte mig och så.
Ja.
Och sen höll inte det.
Okej.
Okay. Och nu bor jag kvar i huset i Brödetorp och det är riktigt fint där ute.
Ja, det är det.
Med Hornborgasjön och tranorna som flyger in.
Ser du sjön ifrån huset?
Ja, det gör jag.
Ja.
Från altanen, så det är riktigt fint. Och den här tiden är fantastisk.
Ja, det är klart.
Mm.
Och hur får du dina dagar att gå där ute då?
Det är inga problem. Det finns så mycket att göra som pensionär. Så.
Eller är det en gård?
Nej, det är det inte. Jag har haft skogsgård för en gång i tiden utanför Borås.
Mm.
Och det var mycket jobb. Och då hade jag också internationellt arbete samtidigt. Så det var fullt upp. Och så 4 hästar hemma på gården. Och en massa skog att sköta. Så det var mycket att göra.
Är det trav eller ridhästar?
Det var ridhästar och vi hade olika intressen. Min dotter körde engelskt hoppning och frugan körde isländskt med en islänning och jag körde western riding.
Ja, ja.
Grabben tvingade mig att lära sig rida, men han var inte så intresserad av det sen. Så att, men jag tänkte det var bra, han måste kunna det med hästar ändå om man jobbar på en gård.
Ja. Mm. Men vad har du, för du är pensionär nu?
Ja.
Vad har du jobbat med i livet då?
Du, jag började på Volvo en gång i tiden i Göteborg. Det var ju Hisingen där. Det var inte så långt att ta sig dit. Nej. På kontoret och sen på bandet.
Då har du varit tjänsteman?
Nej.
Du började på kontoret, sa du?
Ja, jag började på kontoret, men det var springpojke för det var precis efter skolan. Va?
Jaha.
Så att jag sprang till Gyllenhammar. Jag kommer fortfarande ihåg hur smådrygg han var.
Ja, så var.
Ja. Och det var jätteintressant för att jag jobbade på ekonomiavdelningen och då sa de till mig, nu får du springa upp och få lönechecken påskriven utav vdn. Ja, så fick jag åka upp, det fanns en hiss som gick upp just till Gyllenhammars lilla kryp in längst upp.
En egen hiss?
Ja, en egen hiss för honom.
Det
så åkte jag upp där och så satt han bakom ett skrivbord och så hade han lackat golv som var, jag tror de har lackat det 30 gånger eller någonting, det var ju som ett dansgolv. Och där satt han och tog emot lönechecken och skrev på och sa något lite sådär, lite, ja du vet, lite överlägset tyckte jag i alla fall att det var.
Mm.
Och sen åkte jag ner till källaren och i källaren så hade de det största bord jag har sett.
Mm.
På det bordet låg ett berg med pengar. Och så stod det några vakter runt i rummet och så satt ett antal kvinnor runt det här stora runda bordet. Och räknade alltså upp löner varje vecka till folk med kronor och allt det.
Vilket år pratar vi om nu?
Vi pratar om 71, ungefär 72 någonstans där. Och det var magiskt att se alla de här pengarna. Och det får ju många tankar genom huvudet på mig.
Ja,
men det var rätt fascinerande.
Det och det är ju ändå i modern tid som vi tycker.
Ganska så, det gäller att plocka i så att det blir rätt också. Annars får de räkna om och fixa. Men alla fick sitt lilla kuvert då, ja. Varje vecka.
Vilken hantering.
Ja, det var intressant. Men som sagt, sen jobbade jag med lite annat. Och då blir det bandet efter det, när jag blir 17.
Ja.
Eller 18 egentligen. Jag kommer ihåg att jag ljög om min ålder för jag ville komma in och tjäna pengar. Och så kommer ett par gubbar, stadiga gubbar, och sa att du får inte vara här. Av försäkringsskäl och alla möjliga skäl, va. Så då fick jag jobba med något annat tills jag blev fylld 18. Men det var ett tufft jobb för en 18-åring att stå där. Och det var folk från hela världen. Och, ja, det var ett ganska hårt jobb.
Var det löpande band då eller?
Löpande band, ja. Vi hade 1,50 på oss att göra det som vi skulle med varje bil. Och under den tiden så var det flera som knuffade och skulle in i bilen och sätta in prylar. Va? Så det var en bra skola.
Intressant upplevelse måste det ha varit.
Absolut.
Med alla dessa olika människor och...
Vilken bilmodell började du montera då?
140-serien.
140-serien, ja.
Ja. Och jag var precis efter det här marriage point, där man liksom förenar bilen. Ja. Karosserna kom från ena hållet. Och,
jaha.
Och så sätter man ihop grejerna och det var intressant. Jätteintressant.
Alltså det kallas för marriage point.
Ja, när bilen liksom gifter sig.
Ja, man förstår ju.
Ja.
Jag har hört det.
Ja, och sen så körde vi en bansträcka där man satte in en massa saker om säkerhetsbälten och ratt och växelspakar och allt möjligt. Och man kopplade upp bromsar och så. Och så gick det igenom en sprutbox och efter det satte de in klädsel och satte på däck och vi körde iväg. Så det mesta var klart. Motorerna kom ju från Skövde.
Hur länge var du på bandet då?
Ja, till 77-78. Där i årsskiftet började jag på lastvagnar. Volvo lastvagnar.
Mm.
Och det var intressant. Och sen var det en stor strejk på Volvo. Det var nämligen så att lönerna ökade ju rätt rejält under 70-talet. Med inflationen. Det började med oljekrisen. Och då ökade lönerna och då ökade inflationen. Och det var inte bra för ekonomin. Och sen försökte alla hålla igen. Och jag kommer ihåg att vi fick ett lönebud från Volvo på, ja, det var en femöring i timmarna eller någonting. Och alla var väldigt förbannade. Dock facket tyckte att okej, det här vi skulle hålla igen då. Det kom ju order uppifrån att hålla igen på lönekrav.
Mm.
Men jobbarna var förbaskade för de hade varit vana några år att få rejäla höjningar.
Mm.
Så att det vart en strejk och... På den tiden var det så att det hade kommit ut väldigt mycket kommunister och agitatorer på både varven och Volvo.
Det var ju mycket Göteborg kommunister.
Ja, det var det. Det var det. KPML-er och det var SKP, alltså maoisterna, trotskisterna. Och det var många olika bokstavskombinationer och de agiterade och pratade om att göra uppror och vad det nu var. Men när det blev prat om strejk då försvann alla de här. De som, och då var det ingen kvar där. Och så jag fann mig stående framför ett helt gäng gubbar med Göteborgsposten. De skulle intervjua någon och det var ingen som var villig att ta det. Utan jag klev vidare och berättade om varför vi var arga och varför det blev strejk. Och sen åkte vi ut till, det var 800 man då som gick i strejk. Och sen åkte vi ut till Torslandaverken och fick också det att stoppa. Och jag kommer ihåg att på kvällen så var det med på Rapport när vi var ute vid Torslandaverken och lyfte av grindarna för att kunna komma in, för det stod en massa vakter med batonger och solglasögon av någon anledning hade de också. Och men vi tog oss in då och lyfte av grindarna, och där var jag väl en av de första. Men sen ville de sparka mig efter det. Vi fick in våra lönekrav, 25 öre i timman och en massa andra förmåner. Och så Volvo gav med sig, och det var ju framförallt facket var arga på detta. Och de ville ha mig sparkad. Företaget var lite mildare. Så vi var 5 stycken som hotades med sparken.
Utav facket?
Facket var alltså inte på vår sida. Nej. För vi hade ju sträckat vilt, va? Och det var något man verkligen var emot.
Ja, just det.
Och just det. Jag kan ju förstå det när man blir lite äldre hur arbetsmarknaden fungerar. Men då tyckte vi att det var ett svek. Ja, vilket var som helst, då hotade jobbarna om att sätta sig och de sparkade mig då. Så. Och då kom jag ihåg att han, vd för lastvagnar, han satt och förhandlade och pratade med oss några stycken i ett lunchrum. Och så var det glasrutor runt där lunchrummet. Och helt plötsligt samlades det jobbare runt omkring. Alltså fullt med folk. Och då förstod han att det här skulle inte bli bra om han liksom fullföljde det och sparkade några stycken. Så då sa de att behåll Gunnar, och så jag sa han, det är inget problem, vi tar i hand om det här. Ja. Han var klok.
Vi spelar ju musik i det här programmet med, och vad är din första låt nu, Gunnar?
Göteborg. Staden Göteborg med Troublemakers.
När slutade du på Volvo sen då?
Ja, jag träffade en kvinna från Stockholm. Och i Stockholm finns inte Volvo direkt. Det fanns väl några återförsäljare. Va? Så att det blev att jag började på Televerket på den tiden.
Alltså du flyttade till Stockholm?
Jajamän, flyttade upp. Och, men jag trivdes inte i Stockholm. Som göteborgare så fungerar inte det helt enkelt.
Det har vi förstått.
Det är en vacker stad, men Stockholman är annorlunda. Och så efter ett år flyttade jag ner igen. Men det var en bra början på Televerket. För jag jobbade i innerstan och det var väldigt intressant. Och se ett sånt här bekändisar och skitigt om andra hemma. Det var flott på utsidan. Och så.
Vad gjorde du på Televerket?
Ja, vi monterade telefoner.
Alltså, du monterade?
Lagade telefoner och gjorde. Det var väldigt spännande var det.
Och
sen när jag hamnade i Göteborg så var det Televerket och fortsatte på det.
Du kom tillbaka till Göteborg också?
Jajamän, så tjejen fick flytta med och det ångrar jag inte att flytta tillbaks. Göteborg var ändå bäst för mig. Mm. Och sen var det på den vägen och sen bestämde jag mig för att jag ska skaffa en utbildning, jag ska få lite pengar och skaffa barn och hela den där Volvo och villa stuket i alla fall, att ska man ha barn måste man ha någorlunda ordnat för sig. Mm. För under 70-talet så reste jag, så jag har varit globetrotter redan under 70-talet. Mm. När man ska ha varit i 50 länder och sådär. Så jag hade väl...
För Televerket då?
Nej, det var på 70-talet. Det var ute och reste. För det var ju så på arbetsmarknaden att du kunde ta ledigt. Så på Volvo kunde du bara gå och säga, jag vill vara ledig ett halvår. Och du sa, åh, välkommen tillbaka, sa han. Därför man saknade folk. Mm. Och det var arbetskraftsbrist. Ja. Och du kunde komma tillbaka och börja jobba. Och det utnyttjade man ju naturligtvis. Mm. För vi tjänade ganska bra i Sverige på den här tiden. Så, men när jag hade bestämt mig för det så började jag läsa på IOM. Marknadsekonom. Och sen fick jag rätt bra jobb på Telia International.
Okay.
Som innebar att man började ju avreglera Televerken. bland annat i USA, de här Bell la man ju ner och så delar man upp det på olika bolag. Holland var ett av de första länderna som också avreglerade. Och då var Tony Hagström som var chef för Televerket och han var framsynt och såg till att skicka ut folk och förhandla om taxor och om regleringar och så vidare. Och telefonkort dök upp där också. Det var många saker som hände på just den tiden. Vi har en hund här som heter Ivar som vill göra sig hörd i radio också.
Ja, då vill du vara med lite mer.
Ja, i vilket fall som helst så ledde det till att jag fick jobb på ett amerikanskt företag. För i det skedet började vi få nys på internet.
Okay.
Det började hända saker. Datacom började komma.
Vilket år är du nu?
Nu är vi inne på mitten på 80-talet och framåt. Internet börjar ju med ARPANET och så som du vet, va. Men när jag jobbade här, nu är det 90-tal, början på 90-tal, 94 ungefär. Och 95 fick jag jobb på ett företag som heter ACC i Kalifornien. Som jobbade med routrar och datacom. Och två av ingenjörerna där hade varit med att ta fram ARPANET som var föregångaren till internet.
Okay.
Och det är ju rätt fascinerande att tänka sig att de var kvar där. De är hjältarna för oss då.
Ja.
Det intressanta var att det här låg i Santa Barbara, Kalifornien. Och efter ett år så knackade Ericsson på dörren. Ja. De hade förstått att det här med internet kommer att bli jättestort och att det kommer att bli ett enda nät, ett datamobilnät som är ihopslaget.
Ja, ja.
Alltså det vi sitter med idag.
Mm.
Och i och med det så måste de ha en IP-stack, alltså IP som fungerar med alla patent och allting. Och det kunde de köpa det på ICC, så de köpte det för en ganska stor peng. Och sen sa de, här sitter vi med 300 pers också som jobbar worldwide, vad gör vi med dem? Och då sa vi, jag räckte upp handen och sa, vi kan göra försäljning och affärsutveckling ihop med Ericsson ute i världen. För Ericsson är ju kanske det företaget i världen som har de bästa relationerna med regeringar, med andra företag, och funnits där väldigt länge och väldigt bra renommé.
Mm.
Och fortfarande är det så.
Det är så.
Så nästan bara vilket land du än kommer till så har Ericsson ett väldigt bra namn. Så där kommer vi lite datagalningar med amerikanska produkter med Ericssons renommé. Och det där gick ju jättebra.
Ja, det är klart.
Så jag hade ansvar för försäljningen i Asia Pac, alltså Asien och Pacific Rim då runt Stilla havet.
Mm.
Och också affärsutvecklingen för detta.
Okay.
Och det gick jättebra. Vi gick från 0 till 100 miljoner på 8 månader i försäljning. Det var helt galet, va? Och så det här var väldigt kul.
Ja, det är klart.
Det var jättekul att jobba med det här, va? Och sen kom telekomkrisen 2000. Då man i princip la ner en massa verksamhet internationellt. Och vad heter de stora teleoperatörerna gick på knä.
Ja.
Ericsson hade problem också och då började jag jobba på Ericsson Enterprise som handlade om bland annat företagsväxlar och så vidare. Så, och där jobbade jag i 5 år. Och sen fick jag hjärtproblem.
Ja.
Och i och med det så kunde jag inte flyga, och när jag inte kunde flyga så var det meningslöst att jobba internationellt.
Ja, det är klart.
Så då bildade vi ett företag ihop, jag och en kompis, och han flög runt och vi hjälptes åt lite grann.
Ja.
Och sen vart jag pensionär och nu är jag i Broddetorp då.
Ja.
Och sitter här på våran närradio.
Men då fick du ju kunna lite språk också när du var så.
Ja, framförallt engelskan.
Och du klarar på engelska överallt eller?
Ja, det är det som gäller, va.
Ja.
Och framförallt är det här, sen får man ju skilja på amerikansk engelska och engelska engelska. Och det är skillnader i kontrakt och allt möjligt. Och åker du till Indien så är det ju ett annat språk i sig, va.
Mm.
Och där är ju engelskan det som är lingua franca, det som håller ihop hela landet egentligen, språkmässigt. Så det är ju förseende.
Det är gubbasvepet du lyssnar på, och idag sitter vi och pratar med Gunnar Kronenberg om hans liv. Det låter ju som att det är slut, men det... Så är det ju inte.
Nej, jag vet inte vad ni tänkte.
Nej, men vi är på den sista halvan, kan man säga.
Ja, och du halvan.
Nu är vi det. Men vi skulle spela en låt, Gunnar.
Ja, och då tänkte jag att vi skulle hålla oss till Göteborgstemat. Eftersom jag är Hisingspojk så kör vi Hisingen Blues med Graveyard. Mm.
Ja, då fortsätter vi att prata med Gunnar Kronenberg här. Och du har berättat om ett ansträngande liv på den internationella arenan med flyg hit och dit, kurs och tvärs över världen och påfrestande för kroppen kanske.
Ja, det var det. För det, var liksom, det var flera världsdelar i veckan liksom. Ja. Och bodde på flyg och det är väldigt roligt, otroligt roligt att jobba så. Men jag sov på flyg och det var ju ofta så jag fick kolla liksom, när man vaknade mitt i natten så fick jag kolla liksom på hotellpapperna vilket land det är jag i.
Men hur klarade du den där tidsomställningen då?
Ja, det var ju väldigt påfrestande.
Det måste jag fästa på
kroppen. Det i längden. Men jag var med om en grej. Jag var, vad heter ordförande i Göteborgs Jiu-Jitsu-klubb i början på 80-talet och då hade vi en renovering utav lokalerna och då råkade jag klippa en 400 volts ledning och jag stod på en stege som du var och det bara smalt till, det var som en häst hade sparkat mig.
Stod du på en trästege?
Nej, ja, upp en bit. Ja.
En trästege?
Ja.
Annars hade du dött, du vet.
Ja, ja, och jag ramlade ner, den föll stegen och jag med den. Men det var ju jutsu-klubb så vi hade en sån här judomatta på golvet. Och det var väl min räddning. Så jag bröt inte nacken eller så. Men jag tror att hjärtat fick en rejäl smäll av det. För det var lite konstigt efteråt. Ja. Och sen då när jag jobbade så mycket och flög så mycket så var kanske inte det bra heller. För i början på 2000-talet så var jag opererades jag några gånger.
Tänkte på när du sa att du hade fått våld. Elektriken jag hade förr då, han hade alltid med sig en trätrappstige.
Ja.
Har du ingen riktig aluminiumstige? Så jag sa, nej för fanken, sa när jag får ström, då säger jag inte aluminiumstige, då säger jag en trästige. Så för det leder inte så mycket.
Ja.
Det är rätt smart.
Ja, det var det. Men det var nog inte smart att vi hade en gammal sån stege stående. men som sagt, jag har varit dålig då. Och rätt som det är så vad heter det, fick jag en stroke. Och det var lite senare, det var 2015 och det kan bero på att hjärtat slog fel och då kan det komma loss plack i blodet. Så att jag vaknade klockan 2 på natten på Borås sjukhus och kunde inte röra vänstersidan. Och det var en speciell upplevelse, det var en riktig chock. Från att ha varit störst, bäst och vackrast till att inte kunna gå. Och då, vid det tillfället, så var det en ljusgestalt vid sidan av sängen. Och jag kände en sån otrolig styrka. Jag kände mig som att jag kan göra allt. Och det här fixar vi. Och så jag hade en otrolig energi i flera år efteråt. Och jag förstod inte vad det var, det här ljuset. Jag är uppvuxen i ett sekulärt hem. Så vi hade aldrig något prat om Gud eller så. Och sen spola fram några år, jag bodde i Saleby utanför Lidköping och så kom pandemin och då var det två äldre kvinnor som hade sjungit i kyrkokören och varit kyrksamma hela livet som var grannar och jag såg att när de stängde kyrkan och det blev svårt att göra några aktiviteter överhuvudtaget, hur de liksom krympte ihop och en natt så drömde jag att jag skulle förkunna och någon som pratade med mig och då hängde det ihop, då förstod jag att det var att det var Gud och att Jesus pratade med mig. Så jag kontaktade kyrkan och sa att vad vill ni jag ska göra då? Jag har ju fått det här budskapet. Och då fick jag nycklarna till kyrkan och jag fick nycklarna till församlingshemmet. Jag kunde predika. Det var ingen som frågade mig vad jag ska predika om och så vidare. Jag tror att det var just snurret kring pandemin och allting, att man inte hade riktigt koll. Men jag uppfattade det som att det var en otrolig tillit till mig och vad jag kunde göra och litade på att jag skulle sköta det här. Så jag körde ett tiotal helgmålsböner, gudstjänster och så vidare i Saleby kyrka.
Utan att vara präst?
Utan att vara präst. Och sen när jag flyttade till Brolltorp så var det någon som tipsade om att det fanns en kurs för ideella predikanter som Ulrika Fritsson höll i. Hon är ju biskop nu.
Mm.
Och det var väl bland det sista hon gjorde som stiftsteolog var hon då.
Mm.
Så jag gick där en kurs för henne. Hon är väldigt duktig predikant också. Hon predikar vettigt och tydligt. Och man känner verkligen att Guds ordet är givet där. Och jag ja, jag fortsätter på den vägen. Så idag blir det lite predikningar. Nu var det Hällestads kyrka i Floby, pastorat i helgen. Och det har blivit en viktig del av mitt liv.
Är det Svenska kyrkan som Svenska kyrkan, lejer dig då för att åka ut och predika?
Ja, Svenska kyrkan, och det var både i Falköping och i Broddetorp, alltså i, det blir ju Stenstorps pastorat. Mm. Och några andra ställen också, men nu är det mycket i Flog. Mm. Och det är bra.
Ja, det är klart det. Det är
jättebra. Och vi kör livsstege, och vi kör, nu är ikväll ska jag gå, och då har vi en liten grupp som pratar om mystikerna. De kristna mystikerna från 500-talet till idag.
För du är ju väldigt historiskt intresserad.
Ja, det är en stor sak för mig. Vi har ju Gunnars historiska hörna nu på radio.
Ja, den går ju över på närradion.
Ja, precis.
Du får gärna göra lite reklam för det och
ja,
när går det?
Nu gick det på söndagar här, och det gått, och det går repris 18 nu på söndag blir det väl. Och den senaste gången så pratade vi om första världskriget, och då är kyrkoherden i Flob, Stefan Klint, som är där som sakkunnig. Och det har blivit riktigt bra.
Ja, jag har lyssnat på något av programmet där, och det är fantastiskt intressant.
Mm.
Både jag och Kent har varit engagerad i kyrkan i många år.
Ja.
Både i Nu är du med i kyrkorådet, där jag har varit förut och.
Ja, men det känns meningsfullt.
Det är meningsfullt. Ja. Det, för mig var det en pusselbit som saknades.
Mm.
Denna, att förstå, vad går det ut på? Jag, det var som ett tåg utan lok.
Innan
som rullar lite hit och dit. men nu vet jag hur vagnarna ska rangeras. Mm. Det är viktigt.
Ja. Det är klart att det är. Så vi spelar musik igen.
Kan vi göra X-ray Visions med Clutch.
Jag ser här på gulvet, där ligger en stor hund.
Ja, han är inte jättestor, men han är 34 kilo.
Han är rätt så rund. Men jag pratade med dig innan programmet här, och vi har tydligen haft samma ras, både jag och du. Så att, vad har du haft för hundintresse, förstår jag?
Ja, jag har haft hund så länge jag har bott själv.
Ja.
Jag köpte min första collie på 70-talet. Och sen har jag haft lite blandat, men det har blivit några mastiffer. Jag är väldigt förtjust i de raserna. De är självständiga och starka och väldigt bra med familj. Så det har blivit Cane Corso och napoletansk mastiff också.
Ja.
Så. Och det hade du också haft.
Jag har haft Cane Corso, ja.
Det är ju fantastiska djur.
Ja, väldigt bra.
Och de är ju så...
De är självgående egentligen.
Ja, självständiga ska jag säga, ja.
Och springer inte bort och sådär. Och det är de fantastiska. Och lite vakthund samtidigt.
Det är mycket vakt när det gäller. Ja. Men de springer, du måste inte säga till dem hela tiden vad de ska göra.
Nej.
Så det är fina djur, va. Och jag tänkte jag skulle skaffa mig en liten hund. Nu efter att ha fått stroke och allting. Men det blir en hund som är nog den starkaste och drar mest utav all. men han är underbar i varje.
Det är lustigt att jag tittar på den. Pojken är med i en vad heter det, fransk bulldog. Han ligger också med bakbenen rätt ut bakåt.
Alltså med valp?
Ja, visst.
Det är otroligt vad de är.
Men så att testa också?
Ja.
Men inga kor?
Nej, inga kor. Jag har haft får, men hästar har jag haft. Och jag var väldigt mycket inne på det här med westernridning. Och grunda en klubb nere i Knallebygden, så Westernryttare heter den.
Kent, han har ju varit på kurs med islandshästar hästar i Norge.
Ja.
Jag var ute och red på en vecka så där med
hackhästar
och grejer. Ja, det var trevligt.
Ja, och du har haft islänning själv?
Ja, några stycken.
Ja, det är fint.
Ja, det är trevliga djur också.
Väldigt trevliga, de är också väldigt lätta att ha.
Ja, visst. Ja, men det var då.
Ja, det var då. Nu är det då. Det var ju här i Berlundgås på radion här. Och Och det är, tänk vad mycket vi skulle kunna göra i framtiden med närradion.
Ja, det. Det finns en potential där.
Ja, verkligen. Och jag tror man pratar med ungdomar så är, de lyssnar ju på poddar idag, de lyssnar på radio, de vill ha det här.
Vad gör du i radion här då?
Ja, nu är det den historiska hörnan och sen vart jag ordförande i föreningen också nu.
Mm. Ganska nybliven.
Ja, förra veckan. Ja. Så det är helt färskt, va?
Ja. Spännande.
Ja, jättespännande, va? Och Kent har ju gjort ett jättebra jobb här innan. Så det är bara att bygga vidare på det här fina. Och det är som alla föreningar och alla företag man jobbar för. Det handlar om vad det är för folk där.
Så är det ju.
Ja,
självklart.
För det är som investmentbanker, när de tittar på ett företag så tittar de på idén de har och så vidare. Är det något som kan lönas eller blir något? Men det de tittar på egentligen så är det folket bakom.
Ja, det är klart.
Det är det som är det viktiga. Det är liksom 80-90%.
Ja.
Och samma sak här med radion. Det är så bra människor som är runt radion där. Och tänk på alla de som vi kommer att värva i framtiden och jobba med det. Det kan bli hur bra som helst.
Ja, precis. Det är jättekul.
Mm.
Så det ska bli kul att få. Jag är ju fortfarande kvar i styrelsen som ersättare, men så jag kommer ju fortfarande att vara med i arbetet och det känns också kul.
Mm.
Så det får vi se.
Det är ju något vi har pratat om, jag har ju suttit med i styrelsen förut, att vi vet ju då inte hur många det är som lyssnar, och det är ju väldigt dyrt att få fram en sån utredning.
Mm.
Så att, men när man träffar folk ibland, jaha, jag lyssnar på dig häromdagen, säger de då, kommer fram till det. Så att det är nog inte så få som lyssnar i alla fall.
Nej, jag tror inte.
Men nu kom det upp lite idéer på årsmötet om hur man kan göra med det där. Och så kan man se hur kan man komma fram med det.
Ja, det finns ju appar man kan använda och ta reda på. Men problemet är att många som inte använder appar som lyssnar.
Det är det som är.
Vi får se hur vi gör med det.
Ja.
Jag tog en prenumeration på en tidning nu som jag tänkte jag ska pröva den. Ja, då var det ju Klarna naturligtvis. Ja, så fick jag ju en faktura och då kan du använda Klarna-appen.
Mm.
Hur svårt är det bara att få en vanlig faktura på mejlen så jag slipper allt med det med appar och skit.
Mm.
Jag i alla fall som är det till åren kommer, jag tycker det är jobbigt med alla appar och skit.
Mm.
Man ska parkera. Hur ska du göra då?
Och jag tycker det är görsmidigt med appen.
Ja, du är bara för att du är lite märkvärdigare. Nej, men då måste du ta in den appen som gäller där.
Ja, det är olika företag.
Ja, det kan vara en. Det är lite snorigt.
Det är en fördel jag har som jag har ett sånt här för rörelsehindrade parkeringstillstånd.
Ja!
Och det är väldigt smidigt.
Ja, det är klart.
För alla de här hemska apparna liksom springer runt.
Ja, det är jobbigt, vet du.
Hörrni, vi får nog ta en låt igen för jag ser att jag behöver byta batteri på inspelningsapparaten här.
Mm. Ja, och då tänkte jag så här, nu ska vi köra något från sydstaterna i USA här, va? Polk Salad Annie med Tony Joe White.
Så här låter den.
Some of y'all never been down south too much, I'm gonna tell you. I'm gonna eat her up.
Ja, du har ju blivit mer och mer engagerad i radion. Dels med det kyrkliga, men även med historiska hörnan. Var kommer det intresset ifrån?
Det kommer från min far, tror jag.
Jaha.
Han var väldigt historieintresserad och jag kommer ihåg att han läste historiska romaner för oss och sen förklarade han hur om historia, framförallt svensk historia. Och det fastnade väl någonstans hos mig. Så att det har ett jätteintresse.
Och bra minne.
Ja, det är bra. Det är inte dumt att ha. Och jag märker att det här med minnet har inte blivit sämre, det blir bättre med åren.
Mm-hmm.
Vilket
det var ju upplyftande.
Ja,
jag glömmer, tycker jag.
Samma.
Och jag har en teori kring det där som är ganska galen, men jag har gjort över 50 elkonverteringar när man ställer om hjärtat igen när det rusar eller går fel. Och det är ganska mycket. Det säger läkaren i alla fall när jag kommer in och de gör en till. Och jag undrar om inte det piggar upp hjärnan. Jag känner att jag, mitt minne har blivit bättre med åren. Fascinerande. Men just det med historia, det var kul. För pappan, jag minns att han var inblandad i det här kontroverserna när det gäller Västgötahistorien. Minns du det? På länge sedan. Att man diskuterade och det var Sveriges vagga och precis. Professorerna i Uppsala och Stockholm och vad de sa. Mm. Och då kom jag ihåg att min far skrev insändare och var väldigt upprörd. Och det tog så lång tid att forska och skriva. Och det var ganska roligt för han var engagerad. Han hade en passion för det. Det tycker jag om.
Vad gillar du Bergsjöta Bengtsson då?
Ja, det är roligt också. Ja. Men du är på en annan,
ja, det är en annan
plan. Jag gillar liksom hans sätt att åka runt och intervjua människor. Ja. Det är fascinerande. Jag har nog de flesta av hans böcker också. I hyllan. Det är en lång rad i hyllan som handlar om just Skaraborg.
Ja.
Men som det är med Dag Stålsjö och Mackay och de heter som höll på. Och det, de drog ju i trådar som ingen hade dratt i förut. Liksom. Mm. Och det kom ju fram mycket sånt där som att det, så kan det ju faktiskt vara.
Ja, mycket självklarheter.
Ja, egentligen.
Så, och när man tittar på ett tidigt kyrkobyggande och kristnande av Sverige. Att vi var ju kristna väldigt tidigt i Skaraborg. Och det betyder väldigt mycket för kulturen här och framväxten av en ganska stark makt, kungamakt.
Ja, visst.
Många av kungaätterna var ju från Västergötland. Mm. Och Hällestad som jag predikade i söndags ligger inte långt från Eriksberg.
Ja, just det.
Där den erikska ätten kommer ifrån. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var på någon liten fest med några präster på Södermalm i Stockholm. Mm. Jag låg precis vid Zinkens damm. Och runt där hade de Stockholms vapen som flaggor. Så det var säkert ett 20-tal. Så jag sa, vet ni om att ni har en västgöte där, en skaraborgare som skyddshelgon. Och de visste inte om att Erik kom från Västergötland.
Nej.
Det är ju ganska intressant.
Ja, det är ju.
Sankt Erik då. Han var ju i Älvslagen i Uppsala var det väl.
Jaha.
Och Helblig helgon. Och...
ja, just det.
Men det är många sverkerskatten. Och jag ligger ju begravd här i trakten. Långt från oss.
Vet när jag gjorde militärtjänsten då. På plutonchefsskolan då. Så var ju Bergsjötan Bengt som tog med oss ut på en bussresa runt Skaraborg och berätta. Och det var ju många soldater då som kom ifrån andra delar av landet. De tyckte det var jätteintressant att få lyssna på honom.
För han gjorde ju det med varje kull liksom.
Visst, varje år så länge han olika.
Mm.
Det var fantastiskt.
Ja. Vad är din tanke med den här historiska hörnan? Hur tänker du med den?
Jo,
spänner du över hela historien?
Allt inom historia. Och tanken är att lyssnarna ska kunna komma med förslag och idéer och tankar och på så sätt att inspirera mig. För att jag tar in en gäst varje gång som får antingen någon som är väldigt kunnig inom ett område eller någon som är väldigt nyfiken på det. Så att du ska känna dig som att du sitter och lyssnar på två vänner som är historiskt intresserade. Och ja.
Hur har du det med grekiska gudarna och sånt då?
Det är också intressant.
Det.
Och grekisk historia.
Jag vet ju när jag började läroverket då skulle vi läsa om det och då var man inte gammal. Mm. Jag tyckte det var, han pratade om Zeus och allt det och jag fattade ingenting. Men nu fattar man lite mer. Jag tycker inte man ska börja för tidigt med sånt.
Nej. Det är intressant. Och romarna kopierar en hel del från grekerna då när det gäller gudar och deras egenskaper. Det är fascinerande. Och jag tänker på det tidiga kristandet utav Skaraborg. Visste ni om att i början på 1200-talet så skrev påven till biskopen i Skara och sa, nu får ni sluta bygga kyrkor. För det är för många.
Mm.
Ni måste ha präster till det. De måste fungera, måste finnas folk. Och kyrkvärdar och så vidare som det har varit då, det måste skötas.
Och nu lägger vi ner kyrkor?
Ja, men vi var uppe i 500 då.
Mm.
Och med den befolkningen som var på den tiden så är det väldigt mycket.
Och då var ju vandringsmunkar som gick runt och predikade.
Det också.
Bara runt Olleberg tror jag då 7 kyrkor.
Ja.
Då när det var som
många som är borta idag,
ja.
Kyrkor utav de gamla, men... jag fortfarande är det drygt 400 i,
ja, det är det säkert.
I Västergötland.
Vi har ju 18 här i Pastellia. 16 är det nu vi har gjort oss om med Fredriksberg och Mösseberg. Men...
Jag tror jag 17 tror jag.
Ja, så det är i kommun, Falköpings kommun, så är det nästan 50 kyrkor bra.
Otroligt.
Ja, det är...
Och de sköts bra också. Och det beror på att det finns ett engagemang. Ja. Och jag tänkte det här historiska engagemanget som folk har här. Att det skulle få någonting, en feedback från radion. Mm. Där vi pratar om ett ämne som berör.
Mm.
Vi har pratat om pesten och vi har pratat om kristnandet. Och nu också första världskriget som kanske inte har en direkt koppling till Skaraborg. Men ändå, det är ju den världen vi lever i idag. Eftersom andra världskriget i mångt och mycket var en fortsättning på första världskriget.
Mm.
Och det som händer i Mellanöstern är också av sina rötter en hel del. Det är ju gamla rötter, men en hel del kom ju också från första världskriget och hur man delade upp länderna.
Ja. Ja, det är spännande.
Mm.
Det går fort, den här gubbasvepstimmen.
Ja.
Och vi är redan framme vid slutet här nu. Det här programmet sänds ju på Radio Falans sändningstillstånd. Och det, nu när du lyssnar så då börjar ju det här klockan 18 idag torsdag. Och reprisen, Håkan, brukar du få säga?
Det brukar alltid komma den andra måndagen månaden efter klockan 14.
Just det. Men det händer att det kommer lite fler gånger med ibland.
Det har vi inget emot.
Nej då,
nej.
Det går bra.
Men det var kul att få träffa dig och höra dina tankar.
Hjärtligt tack, Gunnar, och lycka till.
Ja, lycka till med radion, det måste jag säga.
Säger du med ett leende.
Ja,
absolut. Jag ser fram emot detta.
Ja, tack, det var jättekul att få komma hit och prata lite mer och berätta om mig själv.
Ja, precis. Så nu ska vi avsluta med att spela Honky Tonk Women. Hej då.
Hej då.
Hej. Gin song.